Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og I dag skal vi snakke med en som har jobbet med skred og snøskred I over 45 år. I 1975 ble Christer Christensen ansatt I NGI, Norges geotekniske institutt, og der fikk han hovedansvaret for å drifte Fonnebu og Ryggfonn på Strynefjellet. Han har vært en aktiv forsker på skred, delt kunnskap både gjennom skredrapporter, foredrag og gjennom media. Han har også vært aktiv I redningsarbeidet for Røde Kors, med vekt på skredforebyggende arbeid. Christer, det vel ikke helt feil å si at det ikke så mange som kan mer om snøskred I Norge enn du og resten av folka du har I NGI?
Ja, takk for invitasjonen, for det første. Det litt vanskelig å si så mye om hvem som vet mest om snøskred I Norge. Men det klart at da vi begynte I 1975, så var det ikke så mange som jobbet med snøskred I Norge. Vi var fem personer som egentlig jobbet med snøskred da oppstarten var. Og vi fikk, det ble bestemt ved stortingsvedtak at vi skulle ha en offentlig skredforskning I Norge. Så I dag så situasjonen helt annerledes. Det veldig mange som kan mye om snøskred I Norge. Og det er veldig bra, det det vi har prøvd å jobbe for på vår måte også, og at det skal bli et øka kunnskapsnivå, og også at sikkerheten skal bli bedre. Och att folk ska bli generellt ska bli mycket mer bevisst och det tror jag vi uppnår.
Nu får du bladet Villmarksliv rätt hem I postkassa I 3 månader för kun 99 kronor. Sänd SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa vecka.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hva tenker du om hvis en ser på det vi kan om snøskredfare I dag og snøskred, og sammenlignet med hva vi visste når du begynte I NGI?
Ja, det var faktisk en hel del innsikt allerede på den tiden som går tilbake til egentlig långt tillbaka på 1900-talet, begynnelsen av 1900-talet, där folk I litteraturen skrev förnuftiga ting, sånt som hur brått det måste vara för att snöskred ska lossna och vad som är viktigast när det gäller för exempel väder och vind. Och vinden, skreds byggmästare så stora för exempel. Och det är sådana ting som gäller idag. Men det var också en del andra rart som stod I litteraturen. Och I tillägg så var det så utbrett med kunskap om skred generellt. Det var lite litteratur på norsk egentligen. Så utbredelsen av kunskap har ändrat sig mycket. Och det är klart att det har kommit en hel del nya insikter som går på det som har med själva mekaniken I snöfysiken och hur dynamiken I skred som beveger sig är. Där har du sett mycket.
Hur ser liksom det internationella miljöet ut här? Är Norge liksom, alltså konkurrerar vi eller samarbetar vi och kan är bäst för att säga det sånt då?
Alltså då vi började så var det ett litet miljö I Norge så vi var ju helt avhängiga av att ha kontakt med de andra som drev I andra land och vi hade mycket kontakt Schweiz, Österrike, Kanada, USA och Japan. Och alla kände alla i egentlig miljö. Det var så pass lite miljö att... och vi hade ett väldigt gott samarbete. Och det var inte någon konkurrens direkt. Men folk jobbar med olika ting och samarbetar om att dela resultat från det vi gjorde. Det vi, jag kan säga att det vi gjorde på Fondmö, för exempel, som ett exempel, var att vi hade ett av de första, eller ett av de få kuldelaboratorier i världen. Var i Schweiz och Japan och Gråstaden i Norge som hade kuldelaboratoriet den där och målte de mekaniska egenskaperna till snö. Så vi målte skärkrafter och i Japan målte de tryck och i Schweiz målte de sträckkrafter.
Mm.
Och det förde till en ny förståelse för vad slags material som snö egentligen var. Som har lite komplicerat och egenskaper som var viktiga i förhåll till hur snöskred uppstår.
Mm. Vi ska ju bevega oss lite in på själva snöskred och snöskredfare. Och i vinter så har det ju varit ofta meldt på nyheterna om att det är stor snöskredfare. Och man blir bett om att hålla sig undan skredfarlig terräng eller skredterräng. Men hva er det som egentlig er skredterreng? Kan en liksom si noe som har sagt felles om det? Noe kjennetegg?
Ja, noe av det første jeg fikk vite av en eldre kollega, det var at han sa at det kan gå snøskred alle plasser der det ligger nok snø og der det er bratt nok.
Ja.
Så bratt nok, det er liksom en det som avgjør. Fortsatt att ligga snö självsagt. Ja. Och bratt nog för den typen som av skred som för till mest olycka, det vill säga torre flakskred.
Mm.
Det ser ut till att vara sån runt 30 grader.
Mm.
Så det är då skredterräng, det är allt som är brattare än 30 grader och där ligger snö.
Mm.
För att säga det väldigt grovt då.
Ja.
Men det är klart att där är ju andra typer av snöskred också, sånt som sörpeskred som kan lossna på helt andra i helt andra terränghällningar.
Mm. Du snackar om några begrepp här som törre flakskred och lite sånt. Det kan vi komma in om lite senare, men motsatt då, är det lätt att identifiera terräng som där det är tryggt eller mindre fare för skred?
Ja, igen, hvis man tänker på terrängeling så är det ju, hvis du är flink så har du det här. Vi hade en gång ett exempel på när vi går på kurs så prövar vi få folk till att anslå terrängeling, och så målar vi då med en hällingsmål.
Mm.
Och ett exempel som jag har fått förtalt var att det var en som alltid hade rätt på det kurset.
Han
anslog terränghällningar och så målt i vinklarna så hade han alltid rätt. Och så efter tredje eller fjärde gången då, så måtte jag spara vad han jobbade med. Han jobbade alltså som taktäckare.
Oh ja.
Så han hade, du får en känsla för hur bratt terräng är och det kan en träna sig upp. Men han kan också ha med sig en hällningsmålare. Så det är kanske det viktigaste enkelt kriteriet för vad som är skredterräng. Men eller så har du med fördelning av snö, för exempel sånt som vad som är lehäng, där snön samlar sig ihop, som är kanske det viktigaste. Och det är flera ting som spelar in då. När det gäller brudmekanismer så är det ju områden som är lättare att trigga skred på än andra, för exempel.
Mm.
Och skredterräng, det är faktiskt möjligt att trigga skred från flatt område. Viss snödäcke hänger samman med en snö upp upp i en brattare fjällsida. Alltså hvis snödäck hänger samman från flata upp i fjällsida så kan du trigga det. Mm. Vi går på flata, rätt och slett.
Ja, akkurat. Du snakker om den 30-graden. Hvis den ikke har med seg en sånn helningsmåler, så kan du jo selvfølgelig bruke telefonen, har vel også sånn vater nå. Men finnes det en sånn enkel teknikk for å måle hvor bratt det er? Skistavene er jo ofte nevnt.
Ja, det bruker jeg en del hvis jeg er i tvil. Så hvis du tar en skistav og så har den ene lodrett og den andre vassrett og har et merke på midten på den andre staven som er lodrett, mm. og den andre vannrett, og hvis begge spissene tar i snøoverflata, så er det nesten 30 grader, eller 20-20
ja.
Grader.
Det er jo et veldig godt tips.
En på to. Ja. En på to er cirka i underkant av 30 grader.
Ja. Og så har vi jo fått veldig altså bedre skredvarsel siste året, med varsom.no og litt sånne sånne plasser. Men hva det slags vurderinger som ligger bak et snøskredvarsel? Altså når du snakker om kategori 1, 2, 3 og, eller 4 på varsom.no, hvilke liksom hver type...
Ja, det går opp.
Unnskyld, ja. Ja.
Det, skalen går opp til 5 faktisk, da, men grad 5 det mer sånn katastrofesituasjon.
Okay.
Så den sjelden brukt når det gjelder skiløpet i hvert fall.
Men hva er det slags værtyper og temperatur og vind og nedbør som på en måte ligger bak det at skredfaren på en måte ja, øker eller eventuelt minker? Da?
Ja, for å si det veldig grovt og enkelt, så er det nysnø og vind. Ja. Men det er ikke så enkelt. Det er mer komplisert enn så. Men ofte så er det slik, i alle fall på Vestlandet. På Østlandet og i mer kontinentale strøk så har du også det som vi kaller for vedvarende svake lag i snødekket. Og det gjør at det som man må ta hensyn til i skredvarslinger, det er ganske mye. Tidsskalaen som man tar hensyn til, det er egentlig hele vinteren. For at det her vedvarende svake laget, de danner seg ved fysiske prosesser i snødekket over tid. Mm. Altså det kan ta veker og måneder. Og noen av disse vedlagene vil være vedvarende, som jeg sier. Altså de vil bli konservert i snødekket over gjennom hele vinteren. Så det er jo en pest og en plage når en får sånne vedvarende svake lag. Fordi at det har ikke så stor betydning hva som skjer med været, med mindre vi får et kraftig mildvær som tar knekken på lagen ned i snødekket.
Mm.
Men da skal det være kraftig. Så det hele vinterforløpet med en tidsskala som går ned til den siste timen, hva som er transportert av vinden den siste timen ute i Bratteleheng, for eksempel. Så du har en tidsskala på et vinterforløp, og du har også en regional skala. Altså, de offentlige varsler som går ut, den er basert på regioner.
Mm.
Og det er på en måte et slags gjennomsnitt av skredfare av et større område. Så det er ikke gitt at et konkret, spesifikt heng har akkurat den skredfaren som blir varslet.
Mm.
Det kan være helt lokale forhold som for eksempel ulik vind, det kan ligge i skudde som gjør at du får rimdanning, eller det kan ligge i sol som gjør at du får skare og sånne ting. Så det går på kvadratkilometer skala ned til egentlig tiotals meters skala.
Mm. Men det er også, dere gjør også fysiske observasjoner i terrenget?
Det blir gjort. Altså, det blir jo gravd det vi kaller for snøprofiler, så der en ser på lagdelingen i snø. Og det er for å skaffe seg en oversikt over hva slags lag vi har i generellt i snödäcke. Alltså nere i snödäcke där vi har kan ha dessa här vedvarande svaga lagar, så är det viktigt att följa med på det.
Mm.
Men det blir på en måte stickpröva.
Är det folk som är liksom tillknutna NGI på något vis eller är det frivilliga som ställer upp?
Ja, det som det är bägge delar. Alltså, vi har eller NGI har också skredvarsling, men det är lite annorlunda än en offentlig skredvarsling som är i regi av NV och Varsom. Och de har ju då en grupp med observatörer som jobbar med att ta stickprover i fjället ett par gånger i veckan eller mer. Och det har ett nät av observatörer. I tillägg så brukar de alla värdstationer och alla värdata som är tillgängliga.
Mm. Men när den första kom sig ut på tur i fjället och hur kan den bäst själv vurdera skredfaren? Vilka metoder är effektiva för att på en måte kunna liksom, själv om du har läst skredvarsel och allt det där, så själv kunna ta en vurdering på skredfaren? Finns det något sådant åpenbara ting en ska se efter?
Ja, alltså det du säger om att det första man gör är att sätta sig in i det som är varslad skred och uppdatera sig på det. Och det då har en viss idé om vad det drejer sig om.
Mm.
När en själv går på tur så är det ett åpenbart tänkt på skred för att det går naturlig skred. Alltså, visst du ser att det går skred eller hör att det går skred i närområde, så är det ju tänkt på att här är det ett land som inte är helt bra. Det som är vanskligt att se när den själv är på tur, det är instabilitet som skjuler sig ned i snödäcket. Alltså du kan gå på ett också fast och fint snödäcke och så är det ting ned i snödäcket som gör att det egentligen är instabilt.
Mm.
Och som vissa är uppe i ett 30 grader sen kan utlösas av en skidöppa för exempel. Och det kan vara lag som kollapsar i ett svagt punkt och förplantar sig med lynens hastighet över ett hela fjällsida.
Mm.
Och så här svaga punkter, där kan det vara spredda tillfälligt. Det är det som är lite av problemet. Du vet ju säkert när du träffar ett sånt svagt punkt som gör att du får en brudförplantning i snöräcket.
Mm.
Så du får på en måte en slags minefeltproblematik.
Mm.
Och det är klart att när du gräver i snön så är det egentligen bara tillhörda akkurat där du gräver som du ser. Och du kan liksom inte gå in och grava i en stor bratt fjällsida. För att det nästa som kanske är om du går in där är att skreden går. För du fått gravd och sett om det var ett ustabilt lag.
Alltså förhållandet kan ändra sig väldigt lokalt med andra ord.
Det kan ju det. Men du får en viss idé av om att gräva i visst du gräver i snö. Men det är klart att det ger alltså visst du finner ett svagt lag i snödäcket, så är det mer ett beslutningsgrundlag för att låta vara och gå på den turen än att säga att det laget är så pass fast att vi kan gå.
Mm.
Det är egentligen det en ser att det är ting som tyder på att snön är ustabil och att den egentligen bör låta vara och utsätta sig för den den risikon är. För att saken är att du kan aldrig vara 100% säker när det gäller lagdelt snö. Att du har ett svagare punkt en eller annan plats i området som gör att du får ett en brudförplantning och utlösning av ett flak som är stort som en fotbollbana ovanför den.
Mm. Kan du säga lite om, alltså när du gravde en sån snöprofil eller det blir kallt, kan du säga lite om vad du ser efter i dessa lager, liksom, vad är det som kännetecknar de olika lager?
Ja, i huvudsak, hvis jeg ser stort på det, så er det at du har et fast lag som kviler opp på et løst lag. Mm. Og det løse laget, det er da ikke som en kan tro bare løs snø, men det er snø som står, snøkrystaller, strukturer som står i et slags gittermønster.
Mm.
Och som kollapsar vid belastning. Och det är den kollapsen då som gör att snön börjar glida på en överflata. Och det kan en höra. Den kollapsen hör en ofta i form av ett drön i snödäcket.
Ja.
Och jag kan också testa det med olika testmetoder. Där är någon som är ganska vanlig bland snöobservatörer det och skär ut block eller delar av snön och så belastar så här blocken med för exempel slag med handlend eller slag med näve och se vad till de svaga lagar nedanför kollapsar.
Mm.
Så där det finns någon formaliserad metod för att testa snödäcket och det är ting som en må gå på kurs för att lära sig och göra och träna en hel del på. Men igen så ger det ju något sån 100% facit och beslutningsstötte för att tiden kan gå på tur. För att det är så pass osäkert och det är igen bara en stickpröve. Det som en börjare, det är att ha ett öppet sinn och öppna sanser när den går i skredterräng. Och hvis den hör ett drön i snödäcket när den går på flata, då är det naturens måte att skrika att här är det väldigt ustabilt.
Mm.
Och det samma drön, som sagt, den hör när skreden lösnar. Mm. Hvis den är uppe i en fjällside.
Ja. Och då kan vi ju lätt hoppa över till vad är det som egentligen utlöser ett skred? Kan du säga något om det?
Ja, nu snackar vi vanligtvis om eller har vi så långt så har vi snackat om törreflaggskred och då har vi dessa svaga strukturerna nere i snödäcket. Där är ju andra typer av snöskred också. Vi har sörpeskred, vi har flakskred som går på backen och på svaberg tillsvarande en sån som takras. Och vi har lösnöskred som är på en måte ett granulärt material eller som sand för exempel som går i solsida gärna och har sån tärreforma utlöp.
Mm.
Så alla så här har olika utlösningsmekanismer. Så det är inte så enkelt att gå igenom alla. Men det är det törreflaggskred som har den största betydningen som för oss som färdas i fjällen och som också för oss till det största skredolyckan generellt.
Mm.
Och då är det ju de svaga strukturerna i snödäcket och brudförplantningar under detta här flaket då som ligger i fjällsidan.
Mm.
Och där är det där forskningen för en stor del rättar sig in på också för att finna ut hur det här föregår.
Mm. Men då måste jag nästan spöra dig. Vi har ju hört att höga smäll och ljud kan utlösa skred. Kan typ ett gevärsskott utlösa ett skred?
Det är lite som tyder på att skott kan utlösa skred, men om du släpper en Hvis du skyter i en bratt fjellside og hjelper med bombekaster, så går det fint an å utløse skred.
Så det litt myte da, at hvis du skyter så, så går skred liksom.
Ja, det er veldig lite energi. Altså, det har gjort mange tester med lyd, og det til og med overlydsfly som har kjørt flytt gjennom fjelldalen for å prøve å løse ut skred. Det er ingenting som tyder på at det er noen effektiv måte å løse ut skred. Og det er for så vidt lett å rekne på, og altså, den energien som lyd påfører en kvadratmeter snø er veldig liten i forhold til en skiløper eller sprengstoff eller andre ting.
Ja.
Eller pålastning av snø, rett og slett, på grunn av folksnø og sånt.
Ja, da fikk vi i hvert fall lagt den myten død da. Så neste gang Donald har sånne striper med skudd som utløser skred, så kan vi arrestere deg litt.
Ja.
Men du har jo allerede nevnt litt sånn ulike typer av snøskred. Er det enkelte typer som er farligere for oss som ferdes i naturen enn andre?
Ja, alle, hvis man blir tatt av skred, så er det alle skredtyperne farlige, både løsne skred og svørpe skred, og våteflaksskred kan være farlig nok. Men det som er skummelt med de tørre snøskredene, det er at de er uberegnelige. Fordi at vi vet ikke hva tid det løsner, og vi vet ikke hvor stor belastning på snødekket som skal til. Og hvor hen vi kan løse det ut vanligvis. Så det er og så den viktigste egenskapen med tørre løsne skred og ulykke og lærdommen der, det er at det er nesten alltid skiløperne selv som løser det ut til forskjell fra de andre typerne. Så det er det som blir tekner selv som har løst ut skredet som regel.
Mm. Og når vi er inne på skred og utløsning, så står det jo på varsom.no blant annet at den skal unngå terrengfeller og utløpssoner. Men for en som ikke kan begrepe, altså hva er en terrengfelle og hva er en utløpssone?
Ja, en terrengfelle er vanligvis brukt om terreng der konsekvenserne av det å bli tatt av skred er veldig alvorlig. Hvis du blir dratt med i et skred og du hamner på overflata og det er en fin utflating, så er ikke det sånn alvorlig hendelse. At du kan jo selvsagt sitte fast med både bein og ski og alt, og du kan være uheldig å treffe et eller annet på vegg ned og bli skadet for bruddskade og sånne ting. Men en terrengfelle kan være for eksempel at du blir ført ned i en bekkedal.
Mm.
Og du får snøen bak deg til å bygge seg opp slik at du får kanskje en 5-6 meter snø over deg.
Mm.
Og da er det en liten sjanse for å overleve. Du kan også ha en terrengfelle i form av at det ser greit ut. Du har en fjellside som du går inn i, og så løser den ut et skred, og så nedenfor den fjellsiden så er det stup, for eksempel. Og da det å bli ført ut for et stup fører til stor sjanse for å bli hardt skadet. Mm. Også hvis du blir ført ned i skog, for eksempel.
Mm. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Så det är ofta sån en ser på terrängfällor för att konsekvenserna av vissa terrängtyper är större visst du blir tagen av skred. Mm. Utlöpszoner, det är egentligen inte där skredet lossnar, men där skredet går ut. Mm. Alltså, vi på Västlandet, vi vet ju att skred lossnar högt upp i fjällen och så går det helt ner i dalen. Själv om det är kanske är barmark ner i dalen så har du utlöpszoner ned långt förbi där skredet egentligen lossnar upp i fjällsidan. Så vi skiljer mellan utlöpszoner och utlösningsområde eller lösnområde som också blir kallt.
Så utlöpszoner är på en måte stoppområde till skredet då?
Ja, det kan du säga.
Vi må flytta oss lite över till utstyr. Det har ju kommit otroligt massa flott utstyr och skredrelaterat utstyr på marknaden. Allt från skredsökare och airbaggar och allt möjligt. Men vad är det som är en slags minimumspack av utstyr en bör ha med för en tur i vinterfjället?
Ja, det är en intressant problemställning. Det första man vet är att det blir tatt av ett skred är livsfarligt, oavsett utstyret den brukar. Så det har skett väldigt mycket på utstyrsfronten och speciellt på sökutstyr som gör att den kan bli full fortare. Och det är väldigt viktigt för att de allra flesta som blir rädda i livet och som är helt begravd, de blir rädda innanför ett tidsvindu på mellan 15-20 minuter. Och det har ju med att dödsorsaken ofta har med kväling eller asfyxi som vi kallar det att göra. Så det har skett en del ting med sökutstyret. När det gäller airbag eller ting som gör att du flyter upp och blir liggande på överflata så vill det också öka chansen för att bli funnen tidigare. För att du ligger synlig. Och också reducerar du tiden det tar för att finna fram en person. Alltså, och grave en meter snö tar ganska lång tid. Visst det ligger en person begravd i snöskred så tar det också tid. Mm. Och det ingår ju där i 15-20 minuter du har på dig. Så alla dessa här ting vill hjälpa dina kamrater eller räddningsmanskap och finna dig tidigare. Men det är inte någon garanti för att du är i livet när du blir funnen. För det är så många andra ting som kan ske. När du blir tatt av ett skred så går det gärna hulter i bulter neröver fjällsidan i 100 km i timmen eller mer. Och det är väldigt stor chans för att du får allvarliga slag och brudskada och inre skada eller kombinationer av detta som gör att du det är så pass farligt oavsett om du blir funnen fort. Kanske bör tänka sig nöje om för en bevisst tänka att jag har det här utstyret och därmed så kan det ta större chanser. Egentligen ska man bör inte tänka slik. De som tänker slik extremkörare, de bör ha allt det här utstyret. De bör ha airbag och de bör ha hjälm och de bör ha en av hänsyn till sina pårörande så bör de också ha en olycksförsäkring som täcker akkurat slika ting. För att det är många försäkringar som har undantag för bratt skidkörning i alpin terräng. Så det bör checka. Men för min del så tänker jag att spade, sökerstang och sändar är det en bör ha vid sänddriven med normal topptur. Och icke för det att den vill utsätta sig för risiken och en datanskred bevisst, men det är ting som vi inte vet och vi har inte full översikt över alla förhåll som kan ske. Och i tillägg så kan det hända att vi träffar på andra som behöver hjälp till att söka och grava fram personer i skred.
Hvis en først blir tatt av et skred, er det noe helt at en kan gjøre for å på en måte ja, holde seg på overflate eller andre ting?
Ja, det spørs litt hva slags skred. Altså, vårskiløping og sånne ting så under ikke sånn ekstreme forhold, men der det er mer snakk om løsende skred, for eksempel mindre skred, så er det jo viktig å komme seg ut av det. Kjøre ut i sida, ikke bli dratt med. Og så selv solfondet og vårsnøskred kan være farlig nok hvis en kommer under det, hvis en blir dratt med nedover fjellet, en stor fjellside. Men der er det mer hanterbart å komme seg ut av skredet. Men hvis en først blir dratt med, så er det egentlig fint litt å gjøre. For, som jeg sa, du blir kastet hulter i bulter nedover en fjellside, og farten øker veldig fort, og det kan gå opp i 100 kilometer i timen nedover en fjellside. Det blir på en måte som å kjøre av vegen i 100 kilometer med bil, og selv om det er flatt og fint utenfor, så går det hulter i bulter, og det är fint lite kan gärna en första i utanför vägen och bilen snurrar runt. Det är lite samma med i ett skred.
Och hvis den blir tatt, hva sier statistikken om mulighetene for å overleve? Finns det gode tall på det?
Ja, det är lite varierande tall ut och går. Det som har gjort av statistik senere år viser at ja, det er fra Schweiz, Øst og Kanada også. Det viser at du har en sånn ja, litt og mindre enn 50% sjanse til å overleve hvis du blir helt begravd i snø. Så det har ju med då den tidsfaktoren att göra. Det har ändrat sig lite för att en har blivit flinkare att finna folk fortare. Men hvis man tänker på det, alltså sån 45% sannolikhet för att överleva, det är då en av två.
Det är dåliga odds.
Det är mycket dåligare odds än russisk roulette, för att säga så.
Ja, det var en god sammenligning. Og hvis den på en måte er i nærheten eller ser folk bli tatt av skred, er det 113 som altså varsler, og kan en gjøre noe selv? Skal en begynne å lete?
Ja, på begge spørsmålene. Så 113, det finnes en god app som heter Hjelp 113, som du kan bruke til å varsle. Men och där blir du också sent positionen din. Slik att räddningstjänsten kan se med en gång kommer. När det är sagt så är det europeiska varslingsnumret som också gäller i Norge, det är 112. Och det är då räddningstjänsten eller politiet som kan nås på 112, men det är en samordning där, så det spelar egentligen inte någon roll om du ringer 113 eller 112. Ja. Det som är fördel med 112 är att du kan bruka den på en låst telefon.
Ja.
Så du kan till och med ringa 112 på offerets sin telefon, hvis du inte har en egen telefon.
Det var ett gott tips.
Så ja, det är bara ett litet tips. Ja, til det andre spørsmålet, skal vi begynne å lete? Ja. Et forbehold, du må jo sikre deg at det ikke skjer flere ulykker ved at du selv beveger deg inn i et potensielt farlig område. Så vurdering av egen sikkerhet kommer inn. Men så er det å begynne å lete med en gang, for at vi husker disse 15-20 minutter, det tidsvindu som vi har å jobbe med. Og de aller fleste skiløpere som blir redde i livet, de blir redde av kamerater eller øyevitne som ser ulykker skje, og kan begynne å søke med en gang.
I slutten av februar så var jeg i Stryn, det er jo der du holder til, og var så meldt om høy snøskredfare nivå 4, men altså visuelt så så det for meg ut til å være veldig lite snø i fjellet. Det var jo steiner og som stakk opp overalt. Men så sjekket jeg på Varsom i ettertid, så ser jeg at det så ikke så veldig langt unna i nabobygda Håndalen, så var det observert en skredkant i Bratteng, og i et område som jeg da liksom tenkte var snøfattig, da var det målt 90 cm snø, med kornet til lag nederst. Er liksom min vurdering her en sånn typisk ting, at man undervurderer lokale forhold og skredfaren, og kanskje ikke helt tror på skredvarslet?
Kanskje, men i beskrivelsen av skredvarsel så står det jo at det er et regionalt varsel, og at en må vurdere de lokale forholdene også i tillegg. Så lokal vurdering er viktig, fordi at som sagt, de stedlige variasjoner er store på grunn av at det har vært lokalklima eller mikroklima kan variere voldsomt fra en fjellside til en nærliggende andre fjellside. Så det er som sagt lokal vurdering må til hvis man skal kunne si noe om skredfaren akkurat der den er. Det som jeg også kan si om det du opplevde om en snøfattig vinter, det er et litt paradoks, det er at når det er lite snø på bakken, så er de fysiske prosessene som gjør at snøen blir ustabil, de er mer aktive, at du har det skjer en omvandling i snødekket som går fortere i et mindre, et lav eller et grunnere snødekke enn hvis du har mye snø. Det har med det som vi kaller for temperaturgradienten i snø å gjøre, som driver en del av disse her fysiske prosessene. Så det som er typisk for store skredvintre, altså med det er gjerne at du har en kald forvinter, og så har du en senere periode med mye snø og pålasting av vind opp på dette her svake grunnlaget som har dannet seg under den litt snøfattige kalde perioden tidligere.
Men siste året har vi fått vi har skredvarsling, vi har bedre utstyr og kanskje bedre varsling. Men likevel så er det jo en sånn 2-3, jeg sjekket varsom det ennå, så var det vel mellom 2 og 13 personer siste sånn 5, 6, 7, 8, 10 årene, som dør av snøskred i Norge. Er det ting som, kommer vi til null? Er det mulig å unngå dødsulykke i skred?
Det man skulle svare på, det spørs jo helt kan hva slags restriksjoner og tiltak en setter i verk. Det som har skjedd med statistikken er at hvis man går tilbake i tid, så var det nesten ingen skiløpere, eller veldig få skiløpere. Altså tilbake til første del av 1900-tallet, så var det få skiløpere som ble tatt av skred. Mens det var folk på vega og i hus og under arbeid som ble tatt av skred. Og den andelen där har ändrat sig radikalt. Slik att nu är det också få som blir tatt av skred på, i vägar och hus, men andelen av skidöppar har ökat våldsamt. Mm. Men totalt så är det ju så stor forskjell. Alltså i perioden på ja, från 1900-talet så låg det på en, runt en 7-10 omkomna per år. Mm. Så totalt så är det nog en stor ändring. Och, men det som har skett är ju att det är gjort ganska mycket när det gäller säkring av infrastruktur, sånt som vägar och bebyggelse. Och vi har plan- och byggningslov och vi har bära arealplanläggning och mindre behov för att bygga i skredfarliga områden än bara för kanske. Men det är också där är en lite gräns för vad man kan göra i förhåll till det, i alla fall det uorganiserade friluftslivet. Det organiserade friluftslivet är underlagt forskjellige lover och forskrifter, för exempel lov om produktkontroll som regulerar den som tillbyr turer i fjällen kommersiellt och också det som inte är kommersiellt, sånt som turistföreningar och turgrupper. Så där ligger det en del föringar för vad man kan tillåta sig. Men när det gäller annan friluftsliv så är det lite föringar på vad folk kan tillåta sig och göra. Och där är upplärning och information viktig.
Mm.
Och där har det blivit satt in ganska stora resurser de senaste åren. För exempel på Varsom och sina nettsidor så ligger det väldigt mycket information. Och det finns också många tillbydare av kurs när det gäller skredsäkerhet och inte minst räddning. Men det är klart att i friluftsliv så vill det ju alltid vara folk som har forskjellig risikovillighet och risikoaccept. Och det är vanskligt och det är väldigt vanskligt att reglera det här på någon slags förnuftig måte, tror jag.
Det är väl en ting som har skett i friluftslivet sista kanske 10 år är ju den här toppturbölgen. Det spelar kanske in. Alltså det är flera folk i fjället tänker jag på rätt och slett på kanske på extrema platser och
det gör det. Det är det så sagt. Det vi märker, vi som har jobbat några år, det var ju först vi märker att det var ju med Telemarksbölgen som kom på 80-talet och så efterkart gick över till alpint toppturutstyr senare. Och det är klart att det är där du finner den kategorin som av skidlöpare som blir tatt av skred i stor grad. Når det ikke har blitt verre enn det var, for å si sånn, altså det, når det ikke er særlig flere nå som blir tatt av skred enn det var på 50-tallet under friluftsliv, så har det jo med at folk har blitt flinkere til å skjønne hva skred er. Du kan si at skredkunnskapen har gått hand i hand med kunskapen om att köra bratt ski antingen ner till Telemark eller där eller topptur. Så och så har du utstyrsutveckling också som du var inne på.
Mm. Men för vi avslutar, du må ju fortelle lite om det arbete som har varit gjort upp på Strynefjellet på Fondbu med forskning i fullskala försök bland annat.
Ja, vi har drivit med väldigt mycket rart på Fondbu. Första tiden så var det ju en slags observationsstation där vi observerade massa skred som gick i området och var sammanhållt med vär och värförhåll i området. Vi hade en egen värstation, en manuell värstation. Vi gick över till skreddynamik på 80-talet. Vi instrumenterte ett stort skredlöp, 1000 meter fallhöjde. Och vi byggde också en boll i området. Och det var ju för det att det var ett behov för att laga trovärdiga skredmodeller när vi skulle för exempel värdera byggfält och sådana ting. Hur långt ut från fjällsidan kunde placera ting och vad slags kräfter som uppstod vissa kom in i utlöpsområdet av sådana stora skred.
Mm.
Så det har ju varit kanske en huvudting som vi har drivit upp och från med. Eller så har vi haft forskjellige forskningsprojekt och vi har haft kurs. Vi har haft seminar för forskjellige organisationer. Det som är väldigt okej, syns jag, med ett sånt område och jobba i ett sånt område som Stryn är att här har vi ett miljö med folk som har lång erfaring och intresse för skred. I många år så hade vi en årlig samling med Ørstavolda skredgrupper, skredredningsgrupper. En frisk gäng som hade en slags fagseminar där vi gick igenom nya ting som har skett i underskredforskning och vi testade ut en del av de tingen i praxis upp på stationen.
Mm.
Och fördelen med stationen är att den ligger så pass högt att vi är uppe i det området där stora skreden har lossnat, så gått över 1000 meter är lätt tillgängliga. Så det är väl det är en fördel att vara i Stryn och i ett sånt område som vi har. Vi har stora skred och vi har tillgänglig terräng och vi ligger på västsidan av Vallskilde som gör att vi får väldigt mycket väder och stora snömängder in i området. Och vi har en historia i området som också är ganska intressant då, med stora skredhändelser och skredkatastrofer som folk är gott känt med.
Mm.
Jag kan nämna att jag hade en artig upplevelse för att jag var inviterad till att hålla en skoletime för barneskolan på Gjelle skole i Oppstryn. Noen år siden, og skulle snakke om snøskred. Og der tenkte jeg at jeg må si litt generelt om hva snøskred er, og hvordan det oppfører seg, men så kom jeg på at hvor vi var her. Vi var i Oppstryn i hele dagen, så fant jeg på at jeg skulle spørre alle som hadde hatt sett ett stort skred i bevegelse om det kunde räcka upp handen. Och det var samtliga i den klassen.
Det vet du, det var 100%.
Ja, så det är säkert andra platser i Norge du kan finna sådana skoleklasser också, men det är inte så många av det.
Nej. Men du som har jobbat med skred i så många år, har du själv blivit tatt av skred?
Ja, jag har blivit tatt av skred i 1979.
Jaha.
Av ett skred som var av slik större så att det kunde gått galet.
Ja.
Och det var efter att vi hade gjort gått över ett område för att spränga ned skred. Det var väldigt ustabilt.
Mm.
Och det vi gjorde var att vi gick upp ett skred som allerede hade gått. Och så följde vi en rygg bortover och så och så var det snack om att gå tillbaka då. Och så var det snack om att det var en väg lite längre borta som var trygg att gå ner.
Mm.
Och så, men planen var egentligen att gå tillbaka och så gå ner den samma vägen som vi kom upp då. Men det hade blivit en lite längre tur då. Så då var det lite lätt att bli övertalt till att ta den raska turen ner. Och jag kom ned i sidan där och såg med en gång, eller tänkte ganska fort, att detta här var inte bra. Och i det jag tänkte det, så här är drönne, och så var alltid bevägelser runt mig.
Ja.
Och det gick bra. Jag kom med, vi hade truger då, så jag klarte på en måte och stampa mig, hålla mig på överflata och kom ut av det i sista liten, för en bölge som kom bak mig färgade över där nettopp hade ord. Så brudkanten var på över en meter, så det var förhållsvis stora ting då.
Ja. Då var du, ja, det, då hade du oddsen på din sida, med andra ord.
Jag hade oddsen på min sida, men det är ett exempel på det som ofta sker, att det är inte de rationella vurderingarna som tar överhand, men det är andra argument. Det var långt att gå tillbaka. Hvis vi skulle gå tilbake, så ville det kanskje være like farlig, fordi at det kunne være folk som var dårlig klend, for eksempel, og det var dårlig vær og en del sånne ting. Så det er flere ting som kan påvirke beslutningstaking, som ikke har direkte med skrevet å gjøre.
Ja. Jeg tror vi må begynne å oppsummere og avslutte litt her, men hvis du skal komme med noen gode råd til folk som ferdes i fjellet på vinterstid, har du noen korte gode råd å komme med til slutt?
Ikke bli tatt av skren, er det første råd. Det å ferdes i vinterfjell med vintersnø, det har sin egen risiko. Hvis du ikke har lyst til å ta risiko, eller så stor risiko som det innebærer, så går det an å ferdes i mye fjell likevel. Det å unngå det som er brattere enn 30 grader. Og like under bratte heng på 30 grader. Eller så var det en ting som jeg oppdagde når jeg kom til Stryn og begynte i Stryn, det var at folk gikk ikke på fjelltur midt vinters. Det jeg sa var at folk her går ikke på skitur i høgfjellet midt vinters. Og ikke for at laua på bjørka nede i dalen er store som musøyre. Da begynner folk å gå på skitur i høgfjellet. Og jeg vet å tenke på hva sammenhengen der var. Og det er klart at etter påske så har du den snøen som er gjennomfukta, 0 grader helt gjennom, og den har ikke lagdeling slik vintersnø. Den har ikke disse her sprø ustabile strukturerne lenger, vanligvis. Så regelen den har funket veldig bra gjennom ganske mange år, men nå har jo tiden endret seg, så folk går jo på tur så lenge det er snø. Men hvis han da ikke har lyst å utsette seg for en mulig fare, så er det å unngå det som er bratt nok, og vente med bratte ting til våren.
Ja, og den tiden har vi jo rett foran oss nå, og da tror jeg vi sier tusen takk for veldig mange gode råd.
Selv takk, det var veldig hyggelig å prate med deg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.